Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Transportpodden Mellersta Norrland. Och idag så har vi en gäst med oss.
Ja, och det är jag det som är Lars Norlander.
Ja. Ja, välkommen Lars.
Tack, och jag ska berätta lite grann över hur det har varit. Framförallt var det som ombudsman här i transport. Men det blev lite före också.
Ja, precis.
Jag är ju 79 år är jag nu, alltså jag är född 44. Och jag är född i Nording då, i Ångermanland. Och där var det inte så märkvärdigt, men jag trivdes så där. Men gick 7 år i folkskola. Och efter folkskolan så började jag som 14-åring som på skofabrik i Mjällom då, i Nording då.
Vad gjorde de för skor då?
Allt möjligt. Det var mycket militärskor och sandaler, slippers och pjäxor och finskor. Och. Det fanns 4 skofabriker där alltså.
Oj.
Så det var en stor industri. Men under tiden jag jobbade, jag gjorde lumpen då, och kommer från lumpen som jag gjorde i Sollefteå på I21. Så träffade jag på en flicka då, i Nording då. Som heter Maj-Britt, som sedermera blev min fru då, hustru. Vi flyttade ihop då, men så i Mjällom där, nybyggt alltså. Då i Kramfors kommun då, hade jag gått över till. Så jobbade jag där i 13 år på skofabriken. Och det var 72 då, som då hade det börjat gått ner där i beställningar och det, så att det var, såg att det var ingen framtid överhuvudtaget. Vi flyttade till Härnösand. Det var ju liksom stor stan där från Nording då.
Ja.
Och hon fick jobb där. Jobba på länsarbetsnämnden där i Härnösand som omfattade Västernorrland. Och jag fick jobb som väktare. Kan du höra? Som väktare, förstår du?
Du hade aldrig...
Nej.
Det bara blev så.
Men det blev bara så. Därför att det var ju sug efter arbetskraft.
Ja.
Det fanns ju något som hette Hagraft där, en grafitindustri. Och där har jag fått också jobb. Men det var skitigt och eländigt där, och så var det inomhus där. Och jag hade fått nog av att vara inomhus i 13 år. Så jag började som väktare åt ett bolag som heter Nordvakt. Det var två systerbolag som fanns, det heter Nord- och Sydvakt. Och jag hade inte jobbat där mer än kanske ett år. Det var från 72 alltså. Då köpte Securitas in det där. Så då jobbade jag åt Securitas sedan. Och
jobbade som ronderande väktare då?
Ronderande, natt. Det kunde vara någon dag att man satt in på ort eller någonting.
Ja.
Men det var i och för sig kanske man tycker det är ett konstigt jobb, men det är också intressant alltså, för man träffar väldigt mycket folk och kom in på industrier och gick runder där som man aldrig kommer som en privatperson alltså. Så det, man får se det positiva i det.
Ja, men lite så kan jag ju se med mitt jobb som regionalt skyddsombud också.
Ja.
Man kommer ju in på ställen och får vara med där man inte kommer in som privatperson och får se hur saker funkar.
Ja, visst är det. Så och det är roligt. Man får mera en vidare syn på samhället i alla fall, tycker jag. Ja, i alla fall hade jag ju som sagt bara 7 år i folkskola och gick där och blev lite påknuffad av frun min att ska du inte vidareutbilda dig? Och, ja, sådär då. Ja. Jag jobbar ju natt som sagt var. Men dessförinnan så jag kom ju med transport när jag började där. På skofabriken var det ju skoläder. Så sedermera har det varit beklädnads.
Okej, ja.
Och de gick ju över sig. Ja, det var senare. Gick
men
de
var inte aktiv där eller?
Nej, nej. Aktiv, jag betalade avgiften.
Ja, du var med
då, i alla fall. Ja. Men jag fick inte gå med på en gång för jag var bara 14 år. Och så var 15 för att vara med. Ja, i alla fall så då jag hade jobbat där i Nordvakt så skulle vi på en utbildning, för vi hade ganska dålig utbildning. Och de köpte en utbildning som var uppe i Luleå på järnverket. För det var mycket brandövning och sånt där. Och man skulle handskas med olika grejer. Och då var det fyra stycken ifrån, två från Härnösand och två från Sundsvall som skulle åka upp. Ja, ska vi ta oss upp dit där? Ja. Då hade de en ganska ny Renault 4, du vet, med krycka.
Ja.
Vet du. Så då skulle vi åka fyra stycken i den och det gick ju ganska bra. Det, vi hittade ju alltihopa och så fick vi bo på hotell där uppe och det var en instruktör där då, som visa oss och var inne på bruket där och järnverket och gick runt och tittade och lärde oss en hel del. I alla fall åkte vi hem och samma väg. Och så kom vi ut att vi skulle få avlöning då efter den där turen. Och då tyckte vi att det var lite halvdåligt med betalt. Vi hade varit borta alltså och inte fick mera pengar alltså. Vi fick visserligen mat och husrum gratis men skulle få lite över då. Så vi blev missnöjda och då kom vi fyra överens om att jag skulle ta kontakt med transport i Härnösand. För det var där vi var in, eller vi två var organiserade och de andra två var 29 i Sundsvall.
Ja.
Då skulle jag ta kontakt med ombudsmannen där som heter Alf Hallén. Ja, han blev ju intresserad för han ville ju hugga tag i bekymren och försöka lösa dem. Och sagt och gjort, han tog uppgifter och så tog han en förhandling med bolaget. Och det resulterade att vi fick ett bra mycket pengar. Och alla vi fyra var nöjda och de tackade mig då för att jag liksom var kontaktperson. Så där.
Ja.
Men det problemet föranledde mig att bli fackligt intresserad. För jag såg att det gick att lösa saker och ting. Ja, och det var han ju inte då sen på att uppfatta heller Alf Hallén, så han ville ju att jag skulle börja och bli aktiv och gå in och, som förtroendevald. Och det gjorde jag, då kom jag med i deras sektion i Härnösand.
Hade ni ortssektioner eller hade ni...
Ja, det var ortssektioner, det var Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Övik.
Okay, ja.
Och exakt vilket år det här kunde vara, det vet jag inte. Kanske 74, någonting, 75. I alla fall så blev jag sektionsordförande här en söndag och då hade vi liksom sektionsmöte. Det var ett gäng där alltså. Vi hade ju studiecirklar och grejer och det var ju framförallt chaufförer som var aktiva och käftade. Mm. Och det var ju roligt. Ja, men nu återgår vi till där, min utbildning. Eftersom jag hade det här uppdraget så, och jobbade på natten, så fick jag möjlighet att jag sökte och fick bidrag på Komvux. Det heter särskilt vuxenstudiestöd. Och det var 65% av A-kasseersättningen. Så fick jag i bidrag och gick jag tre terminer på Komvux i Härnösand.
Okay.
Motsvarande grundskolan.
Mm.
Och det var värdefullt. Det var jättebra alltså. Och sen det var gjort. Då kom jag tillbaka och skulle jobba och gjorde det. Men då tyckte ju Alf Hallén och styrelsen då att jag skulle ta och det fanns någonting som hette MBL-pengar. Att jag skulle ta göra något projekt. Ett uppsökeri i Ångermanland då. Ja, jag fick reda på ungefär hur jag skulle göra och jag accepterade det. Och då gjorde jag det. Jag kan nämna också att det var en annan ombudsman på den tiden som hade motsvarande uppsökeri i i Jämtland. Han heter Martin Karlsson. Så, och på det viset började vi lära känna varandra, för vi hade några vissa träffar så där, och lite regionalt samarbete. Bland annat var vi i Sveg på någon konferens, avdelningarna i Västernorrland och Jämtland, på folkhögskolan där.
Ja.
Ja. Men den här uppsökeriet pågick under 10 eller 12 månader och syftade till att vi skulle uppsöka medlemmarna som hade, som jag, bara 7 års folkskola, att vidareutbilda sig. För det kan man göra och få bidrag.
Ja.
Det fanns pengar till det. Och träffade medlemmar och kan jag säga att ingen medlem var avokt inställd på det här det jag gjorde alltså. De var tacksamma för att få reda på vad som gällde och allt det där.
Var det samma pengar som du hade fått använt? Eller var det
jag tror att det pengar? Var MBL-pengar det också som skulle användas till det. För det avsattes ju på den tiden MBL kom till på det här viset. Ja, det här var nog kring 77-78 någonting, 78. Och under tiden så hade jag ju blivit med i avdelningsstyrelsen som representant från Härnösand. Avdelningen bestod ju av Ångermanlandet.
Ja.
Ordförande där var en som hette Kjell Wiklund från Övik. Ja, 78 så skulle vi ju, så hade förbundet kallat till en konferens i Åbo. Alla avdelningars ordförande, inte ombudsmän, ordförande skulle dit. Och Kjell Wiklund var sjuk. Han kunde inte fara. Så då kom de och frågade mig om jag kunde fara. Och det var ju jävligt stort att alltså, kunna fara dit.
Ja,
det
förstår jag.
Ja. Så jag for dit ja, och så att säga, representerade Ångermanlands avdelning, avdelning 33. Det var väl inte mer än att jag fick reda på vad som förbundet hade på gång och att det var denna konferens var lite, ja, lite speciell. De som var med på den tiden kommer nog ihåg det, alltså, men det var lite slitningar i ledningen i förbundet.
Okay.
Ja. Men på denna konferens så, utav någon anledning, så fick jag kontakt med en som hette Axel Collin. För han var därifrån avdelning 18, förstår, i på samma konferens. Och på något vis så verkar kemin komma stämma bra. För när jag kom hem och det så hade han pratat med Alf Hallén om inte jag skulle kunna bli ombudsman här i Hudiksvall. Därför att förbundet skulle ha en aspirantutbildning på 10 personer. Och därför uppmanade Alf mig att söka den här ombudsmannautbildningen. Och han hade nog tydligen, de hade kommit överens om det här. Ja, och varför det? Jo, Erik Engsson som var här som ombudsman. Han var här sedan avdelningen startade. Han skulle gå i pension sommaren 80. Ja, jag sökte det här och hade väl inte någon större förhoppning om att bli antagen. Det var ju många som sökte, 10 stycken i hela förbundet. Vet du. Tror inte på tusan att det kommer ner, säger Alf en gång. Ja, men gratulerar, du har blivit antagen som aspirantutbildningen. Ja.
Och då var Axel ordförande.
Han var ordförande här, ja. Ja. Men inte i...
För då fanns det inte regionala skyddsombudna heller, va? För jag för mig Axel berättade att han var avdelningens första regionala skyddsombud.
Jo, de fanns då, sådär. Och han var tillika ordförande och regionalt skyddsombud. Jo, de tillkom på 70-talet, de vet du.
75.
Ja, så han var först namn här. Och där uppe var en som hette Yngve Sällgren. Och Axel kom ju med i förbundsstyrelsen sedan och Yngve var suppleant i förbundsstyrelsen, eller ersättare eller vad det heter. Då fick jag reda på det där. Och det var ju så att då skulle utbildningen börja den 1 mars 79. Så det var det bara att försöka ställa in sig på att nu ska jag åka till Hudiksvall. Men jag hade familjen kvar i Härnösand. Vi var, jag hade ju två flickor och så var frun där. Hon hade jobb och de gick i skolan. Så det var ju liksom inte bara det heller. Nej. Ja, jag fick tag i en lägenhet i andra hand här. Eller först innan vi blev antagna så åkte jag på en sån intervju i Stockholm på förbundskontoret. Och det var ju, för mig då var det stort. Jag åkte tåg dit då, vet du, ifrån Härnösand. Och blev hämtad där utav vaktmästaren, kom och hämtade med oss upp. Och då fick jag träffa Hans Eriksson och Alvar Åslund. Och det var bara, det här hade de nog förmodligen gjort upp förut. Alltså visste hur det skulle vara. Men för mig var det stort alltså.
Ja, det är klart. Ja.
Det var 79 då. Så började jag på avdelningen och gick den här aspirantutbildningen. Det var 10 internatveckor alltså fördelade under 2-årsperiod. Och vi var ett gäng, 10 stycken, och vi var ganska så tajta alltså. Ja, kunde prata med varann på telefon om det var några bekymmer och allt det här. Förutom de gamla rävarna som fanns. Ja. Men på det viset kom jag hit till Hudiksvall. Veckopendlade fram till 82. Då flyttade familjen hit och min fru Maj-Britt började jobba här på Arbetsförmedlingen. Och flickorna gick ju skolan här och det gick bra tycker jag.
Ja.
På avdelningen här då var det en som heter Gösta Larsson som av och till gick in och hjälpte Erik Eng. Han hade inte så bra hälsa emellanåt. Och då så han kunde en hel del och vi åkte ut på olika förhandlingar och det, och jag kände ju inte till trakterna så hjälpte han till då. Och så följde jag ju med Erik när han var i tjänst och så. Det var ju största delen. Och det gick bra, väldigt bra upplägg på denna utbildning. Då hade ju här hade vi ju 4 sektioner. Det var ju en i varje kommun. Nej, det var hur fan. Det var en i Bollnäs Ovanåker, det var en sektion. Och så hade vi Söderhamn, Ljusdal och Hudik. Och då åkte vi upp det så hade sektionsmöten. Rätt så många sektionsmöten under ett år. Jag kan inte säga om det var kanske 7-8 stycken. Det var var och varannan månad. Och de var ganska hyfsat deltagande, alltså medlemmarna kom dit. Och där var det ju ganska så högt i tak. Man fick ta mycket kritik, men fick också reda på mycket. För min del tyckte det var intressant alltså. Och hade ju ett tidningsbud i Söderhamn som var väldigt på alerten det där. Han hette Tord Olsson. Och han var lite speciell men duktig. Jag vet de ställen vi hade mest medlemmar på, det var nog i Söderhamn alltså. Vi höll till i något hus där uppe i hantverkshus eller vad heter hantverkargården. Eller?
Ja, det finns något sånt.
Ja. Och där var det mycket och busschaufförer och det var åkerichaufförer och bensin och de väktare och tidningsbudna. Det var så. Ja, vad ska man säga mer? Pågick det här en annan kan säga episod, historia. Det var att I Bollnäs hade vi ett stort regumeringsföretag som hette Skega. De har ändrat namn under årens lopp. Och där var de ju medlemmar i Transport. Men det var något missnöje och då gick många ur. Förutom sektionsordföranden som också var med i avdelningsstyrelsen. Och hette Hans-Erik Lind, tror han hette. Och han var ju kvar och hade inte så roligt. Han var ju på jobbet. Och till slut, det här pågick två år. De gick med syndikalisterna nämligen. Ja, hade de för hjälp där då? Vi var ju dit och försökte puffa på dem. Och så, ja. Då var det så att, ja, de var inte nöjda med transport. Jaha, men är det bättre med syndikalisterna? Ni har ju ingenting att säga till dem där heller. Nej, men det var lite billigare. Alltså. Ja, men hör du, om jag ordnar hit förbundsombudsman som har ert område gummi, så kan ni få skälla på han och tala om vad det är för. Och han hette Ingvar Rosén. Han var ombudsman för det här området. Och jag ringde upp han och så han var ju tacksam att få komma ut och hjälpa till.
Ja.
Så han kom upp och hade vi möte på Frimurarhotellet där i Bollnäs. Och dit kom de ju allihop de här och lite fler. Och det hade varit jättebra möte. Vilket innebar att de gick tillbaka till Transport allihopa. Och det kanske var 15-17 stycken. Det var många alltså. En av de här ledande oppositionalisterna, eller vad ska jag säga, de protesterade mest. Han heter Christer. Det var så att han sedermera när det var avtalskonferensen, då blev han ombud och deltog i avtalskonferensen. Så det hade nog sitt syfte där. Och
ja, det är ju
jätteroligt alltså.
Ja, och det gäller ju att liksom få reda eller få hjälp och veta hur man ska göra för att påverka. För
ja.
Att bara gå och vara förbannad.
Nej, visst.
Man måste göra rätt.
Liksom. Ja, och föreslå någon lösning. Vad vill ni? Vad vill ni ha för lösning på det här och sådär. Och så försöka hjälpa till då. Ja, vad ska jag säga mer då? Vi hade under, kan det vara 86-87, så kom vi in i avtalet. LO SAF hade gjort upp om någon arbetstidsförkortning för skiftarbetare med obruten veckolön, kan jag säga, alltså inga avdrag på grundlönen. Ja, och det där omfattades ju inte av, trodde vi, men vi tog en fight där och kallade till förhandling. Och då hade vi ju de här virkeskörarna som körde. De körde ju två skift om.
Ja.
Bland annat skogsfrakt och Nordlast och hela. Nu finns ju inte de till namn, men det körs ju fortfarande. De körde, tyckte vi, två skift. För de körde till sågen och de körde till massafabriken. Mm. Vilket motsvarade skiftgången där. Det gick inte igenom för BA. De tyckte att det här var ju inget tvåskiftsarbete. Någon form av schemaläggning. Jag har glömt bort vad de kallade vad de sa. Men vi hade en jurist på förbundet då som hette Per Winberg. Hade ganska nyss börjat. Och så var det KG Gustafsson som var ombudsman på förbundet. Och vi skickade upp det här till centralförhandling. Och KG fick tag i det här. Och jag fick i uppdrag att göra en utredning på det. Och det var en jävla utredning.
Ja.
Ja, i alla fulla fall så kom vi här till Arbetsdomstolen. Vi kom inte överens centralt heller. Kom till Arbetsdomstolen. Och döm av min förvåning. Vi fick rätt. Transport fick rätt. Det är inte många gånger som arbetsdomstolen går på arbetstagarens sida, men då gjorde de, tyckte jag hade gått för långt. Alltså. Då började med en halvtimme, men det skulle öka, så det var 2 timmar till slut. Så de som hade 40 timmars arbetsvecka skulle jobba 38 timmar, fick full veckolön. Mm. Så de hade 2 timmar så att säga gratis där. Mm. Och med tiden så tror jag att det där har gjort väldigt mycket. Det är ju hemskt mycket pengar alltså. Som de hade rätt till alltså numera få. Om det är så nu, det vet jag inte. De kanske har lagt om arbetstiderna.
Ja, jag törs inte säga jag heller med avtalet så. Men...
Nej.
Men jag menar, det var ju i alla fall en framgång.
För mig var det en stor framgång i pengamässigt till medlemmarna.
Och sen tänker jag i tolkningen, för det är klart att det är skiftgång.
Ja, visst är det.
Så att det, är väl ingen...
det var också en framgång. Vet du.
Visst.
Så, ja. Och sen så, det var ju slutet på 80-talet där, vet du, och då fick vi rätt om det, vet du. Och så sedan 90 någon gång, då hade det bytts förbundsledning och det blev lite annorlunda där. Ja, då skulle de ha ner några folk för att jobba på centralt då. Så då fick jag en förfrågan om att jag skulle börja jobba i Stockholm, och då började jag ju där då. I oktober 90 på förbundet. Och då fick jag ju min, så att säga, kollega där, vart det KG Gustafsson, som hade då hjälpt till med den här förhandlingen förut.
Ja.
Och så kom jag ner dit och så vart det tal av och till om det här. Ja, säger han, här i hyllan så står det 2 permar full med utredning. Det var ju roligt. Och det var utredningen som jag hade gjort där då. Ja, och då var jag jobbat på förbundet.
Och du hamnade direkt på transportavtalet? Det var liksom...
Jag hamnade på transport- och terminalavtalet. Ja.
Jag tänkte annars, då, du kom ju från väktarbranschen.
Ja, ja. Då jag var ombudsman här på, i Hudik. Då hade jag ju så att säga alla avtal genom att jag var ensam ombudsman. Men jag var med i väktardelegationen då det gäller förhandlingar i Stockholm som, och förhandlade mot Almega.
Ja, okay. det är väl arbetsgivarorganisationen?
Ja, det är arbetsgivaren, motsvarande BA ja. Alltså. Ja. Visst. Och Erik Häng, han, jag kan säga det att han var ju med, han fick ju pension vid 80, precis som med 60 ska jag säga. Vid 60 års ålder fick han pension. Och det fick jag också. Vilket var en jävla fördel alltså. Det måste jag ju säga. Det är jag tacksam för. Men Erik Häng, han hade ju lite bekymmer med hjärtat. Han alltså gick vid 60 1980. 1981 på sommaren, då dog han hemma i Bergsjö alltså. Det var ju sorgligt.
Ja, verkligen.
61 år gammal. Han fick inte njuta av pensionen länge.
Usch.
Ja. Så är det. Och som sagt, 90 började på förbundet. Och där jobbade jag till 04. Då jag fick pension. Jag hade ju de här områdena. Jag kan inte behöva nämna allting. Förbundet, det är ju mest på avdelningen som var intressant där kanske.
Ja, dels det, men jag tänker så här. Du som har jobbat nu ganska länge i en avdelning, och du har ju liksom gått, vad ska jag säga, förtroendemannatrappan kan man väl säga.
Ja,
du har
gått,
haft förtroendeuppdrag, blivit anställd. Alltså. Men när du hamnar på förbundet, är det någon skillnad på arbetsuppgifter så att säga?
Ja, det är det. Det är en ganska stor skillnad. Här så tyckte jag ändå att jag hade lite grepp om de olika avtalen.
Ja.
Men på förbundet fick man koncentrera sig på det avtalsområde man blev till sagda ha. Alltså. Ja. Så man fick, för det fick man ju ha ansvar för.
Ja, för jag tänker, då satt du ju, och det var ju liksom yttersta tolkningen av avtalet.
Ja,
så
det blir...
Från våran sida.
Ja, det är helt annat ansvar. Ja. Alltså. Man får inte... så att säga, rusa väg hur som helst inte.
Nej.
Utan man måste tänka på följderna utav det man gör och det man säger. Mm. För det blir ju liksom en tolkningsfråga. Mm. Och har man sagt A får man lov att säga B.
Ja.
Det är bara så.
Och har du sagt A då, då är det A som gäller.
Ja, ja. Det är det, det är det, det är det. Visst är det. Ja.
Och så slutade du 2004.
2004 slutade jag. På förbundet vart det, kom jag också med Nordiska Transportarbetarfederationen som de hade olika grupper där på deras transportsektion då. Så det blev ju ett, internationellt har man ju också fått vara med en hel del. Alltså för mig personligen har det varit väldigt berikande. Jag har fått vara med om en hel del alltså. Över landet där fick man resa. Säg ibland att man var nere i Skåne tidigt på våren, februari, mars. Och då var det vår där. Och så var man uppe i Luleå det, i april, maj. Och då började våren att komma där alltså. Så det blir, på det viset har man ju sett mycket. Och om man tar till sig nu. Jo, kände, man fick ju lära känna väldigt många människor. Så, på förbundet var det så att man kände väldigt många ombudsmän ute i landet. För då ringde ju och var i kontakt med många.
Men det är ju som jag och min fru när vi är ute och åker på semester. Så hon känner mycket folk.
Ja.
Och jag känner mycket folk. Ja. Vi säger vi kan inte stanna överallt där vi känner
någon. då blir ingenting gjort.
Nej, det blir ju inte så. Och då kan jag ju tänka du då som så att säga jobbar över hela landet.
Ja,
så att
säga. Ja.
Men sen du blev pensionär då, Lars?
Ja, då är det så att jag fick pension vid 60. Augusti ut av 04. Och efter pensionen då tänkte jag vad friden ska jag göra. Till slut så kommer det så att jag går med i PRO. Vet du. Det var, kanske var ett år efteråt eller om det var ett halvår. Men efter var det i alla fall. Jag kom in där så var det en annan som jag kände här som var fackligt aktiv. Och så, om du kan du ta på dig det och det och det. Ja, det kan man väl göra. Så jag vart invald som förtroendevald där då. Och det var resor då jag skulle hålla på med. Och sen kom jag med och vart kassör i föreningen här på PRO. Och så fick jag hålla på med resor igen så... Totalt sett har jag faktiskt hållit på i 17-18 år som förtroendevald i PRO. Så det blir aldrig slut. Men nu har jag slutat upp med det. Ja.
Men alltså om man tänker sig alltså människor som engagerar sig och som ställer upp och jobbar ideellt i föreningar.
Ja.
Det är ju de som gör att föreningar funkar.
Ja, det är det ju.
Och när man liksom ser hur föreningar kan funka när det finns de som ställer upp ideellt så är det ganska fantastiskt vad mycket man kan göra tillsammans om man hjälps åt.
Liksom. Otroligt mycket, otroligt. Tyvärr tror jag att jag tycker mig märka att det blir mindre och mindre intresse. Mm. Och då tänker jag inte bara på facket och PRO utan... föreningslivet överhuvudtaget, idrottsrörelsen, vad de har svårt att få tag i folk alltså.
Ja.
Det, tyvärr är det så.
Och jag vet inte vad det beror på jag heller, men det är ju som du säger, det är svårt att få tag på folk.
Jag tror samhällsutvecklingen har blivit så, det ska gå så fort allting och det är med telefon och det är datan och allt. Och så sitter man hemma och tittar på tv och, och allting är fel, men man gör ingenting åt det.
Nej. Det är väl så.
Ja.
Ja, Lars, vad säger du? Har du något mer som du skulle vilja säga? Eller?
Det tror jag var något mer om än att det är...
Vi kan spela in ett nytt avsnitt längre fram.
Vi får göra det. Ja. Vad roligt att få träffa dig alltså och ha den här möjligheten.
Ja, jättekul att du vill vara med.
Ja.
Och som sagt, du är ju fortfarande en stor förebild för oss i avdelning 18. Ja. För du har ju varit med väldigt länge.
Ja, jag skulle vilja... Om jag skulle tillägga någonting så skulle jag säga att jag var tacksamt att jag hade en sån fru och barn som har ställt upp. För det här veckopendlat är nu så han var inte så lätt. Men när jag veckopendlade till Stockholm, för jag hade hyrd ut av förbundet i Stockholm och var skriven här i Hudik. Mm. Då var ju barna utflugen i alla fall. Mm. Så att, men jag har ju en fru som har ställt upp och det är roligt.
Ja, och sen tacksamma. Är det väl så här, är man borta så får man väl se till att bjuda på tiden när man är hemma då.
Ja, det är så. Man får tänka så.
Ja. Ja då Lars, men jättetack och tack för kaffe och plommonpaj.
Ja, tack. Det var roligt att du kom.